Och ordet kommer från Romarbrevet kapitel 12, verserna 11 och 12. Och vi ska läsa dem tillsammans, för det är den text som Markus kommer att predika över sen. Och då står det så här: slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.
Vi befinner oss i en serie som heter Mellan två världar. Överlappningen mellan två världar. Och det är ju på något vis den här kampen som vi befinner oss i som kristna. Av att leva i en fallen värld, att vara fallna människor, men ändå stå med något slags hopp om en förvandling, om att det ska bli på ett nytt sätt, att himmelriket kan få bryta fram redan här och nu, mitt ibland oss. Och texten för idag är ju Romarbrevet 12, och det är det som vi gör en djupstudie här nu under 8 söndagar. Romarbrevet 12. Rut läste texten för oss, vers 11 och 12, och jag tar det igen.
Kanske får upp det här, ja.
Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden, tjäna Herren,
gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.
De här orden adresserar Paulus till församlingen i Rom i en specifik tid, i en specifik situation. Men frågan som jag skulle vilja ställa till dig, och frågan som jag skulle vilja ha som utgångspunkt för den här predikan, det är: hur talar du och jag om att vara brinnande i anden, brinnande i tron dessa dagar? Hur förhåller du och jag oss till Jesu ord om att den som vill följa måste förneka sig själv, ta sitt kors och följa Jesus? Hur talar vi om ett radikalt lärjungaskap när det i vår värld, inte minst i Europa, även i vår egen stad de senaste 3 åren, människor som är hängivna Gud och sin egen religion visar prov på en sån makalös radikalitet att man är beredd att spränga sig själv och sin omgivning i luften? Hur talar vi som kristna om att vara brinnande i anden, brinnande i tron i dessa dagar, när gränsen mellan hängivenhet och fundamentalism är hårfin? En annan dimension som spelar in i det här: den här kyrkan tillhör Ekumeniakyrkan. En kyrka som 2011 bildades av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Och tillsammans över hela vårt rike så är vi Sveriges mest homogena samfund. Denny. Alltså, om man ser Ekumeniakyrkan, det här är statistiken, alltså inte en värderande vilka vi vill vara, utan som det faktiskt ser ut. Så Ekumeniakyrkan inte riskkapitalistens kyrka i första hand. Det är inte heller den utslagna missbrukarens kyrka. Och det är inte invandrarens kyrka. Nu håller det tack och lov på att förändra sig lite, och vi ser det till och med i Sävedalens missionskyrka. Men så ser statistiken ut. Till stor del så består vi av en väldigt trygg medelklass, till skillnad från de här andra grupperna som är vana att leva med risken på ett annat sätt i sitt liv. Och frågan är då, utifrån det som är vi, för vi kommer ju ingen annanstans än där vi sitter, eller hur? Frågan är: hur talar vi om att vara brinnande i anden i den situation som är vår? Och en tredje dimension: kanske sitter du här som minns en tid då du en gång brann, men idag så vet du inte längre. Övertygelsen är inte lika självklar. Livet visade sig vara betydligt mer problematiskt än vad pastorn hade predikat om. Och det här talet om en brinnande tro känns klaustrofobiskt. Det känns som att det blir trångt på något sätt. Som ni märker så är ingångarna till den här texten, kan se ganska olika ut. De kan vara ganska många. Och min fråga till dig är: vad är det för tankar, vad är det för reflektioner, vad är det för känslor som väcks hos dig när du hör de här orden. Håll er brinnande i anden. På flera ställen i skriften så liknas den heliga ande med en eld. En brinnande eld som brinner. Att vi har två ljus tända på altarbordet, det är ju inte bara för att höja mysfaktorn i den här lokalen. Det är knappt det. Utan de brinnande ljusen, det är ett tecken för att den heliga ande är närvarande när Guds folk kommer för att samlas. På pingstdagen, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna, när lärjungarna är samlade till bön, så utgjuts anden över dem och man kan se eldstungor fördela sig på var och en av deras huvuden. Femte Mosebok kan vi läsa om att Herren är en förtärande eld. Och just elden som symbol för anden tycker jag är fascinerande, för elden är fascinerande. Elden är någonting som har följt människan i hundratusentals år faktiskt. Utan eld så hade människan inte varit där vi är idag. Människan har lärt sig att bruka och använda elden. Elden är något som ger värme. Det är någonting som ger ljus. Elden har varit liksom den självklara punkten för oss att kunna laga mat, i alla fall innan de elektriska spisarna kom. Och tänk bara på alla dessa lägereldar. Nu pratar jag inte bara till scouter, utan tänk på alla dessa lägereldar som har funnits genom generationer och generationer. Där människor har samlats, enats och förenats. I en vetenskapsartikel i Dagens Nyheter för cirka ett år sedan så kunde man läsa överskriften: elden gjorde oss till människor. Människan är det enda djuret som lärt sig behärska elden. Men nu tänker jag säga att det är inte bara en naturvetenskaplig och en antropologisk sanning. Utan någonstans så ser jag ju att det här är också en teologisk sanning. Att elden gör oss till människor. Anden gör oss till människor. Anden vill föra oss människor mot en större fullkomlighet som människa. Inte bort från vår människa, utan en större fullkomlighet som människa. Och vi kan ana någon lite grann av detta i skapelseberättelsen. När Gud, som jag tänker mig, böjer mig ner i stoftet och i leran och formar människor. Och så blåser sin livsande över människan. Den heliga ande, andens eld. Och det är denna elden som idag värmer våra frusna själar. Det är denna ande som har förmåga att lysa upp vårt mörker. Andens eld enar och förenar. Och det är en eld som skapar nytt liv. En av de största frustrationerna för mig att bo i stan, jag är ju lantis, det är just det här att man inte kan elda hur man vill liksom. När vi bodde i Fiskebäck så hittade vi ett gammalt oljefat där vi slängde i lite blöta kvistar och grejer. Men det var annat gojs i det oljefatet också. Så det blev en väldans rökpelare och mycket arga grannar. Men jag är uppväxt med detta att när det är tidig vår, mars månad, då går man ut och så börjar man lunta. Vet ni vad lunta är? Ja, det är bra. Elda gammalt visset övervintrat gräs. Och det är en befrielse i detta. Det är en sån befrielse i detta, va? Hur det som har vissnat ner, det som är dött, hur det får brännas bort för att sedan lämna plats för nytt gräs. Och på samma sätt så tänker jag att det är med den heliga ande. Att anden bereder våra hjärtan, förbereder våra hjärtan för ny växt och för nytt liv. Men med elden så kommer också ett ansvar. Det finns många exempel där elden har gått över styr. Jag tror jag var 5 år. Jag kom över en cigaretttändare som pappa hade tagit med sig gratis hem ifrån sitt jobb. En liten ynka cigaretttändare. Den tog jag. Och jag visste att det här är nog lite förbjudet. Men jag tog den och så hamnade den längst ner i byrålådan bland alla mina leksaker. Och där fick den ligga några månader. Tills en dag då jag och min kompis David, vi slår oss ner i vägkanten där gräset är som högst och väldigt torrt. Och från den här lilla cigaretten, den var nog inte större än så, så var det en liten, liten låga. Och det dröjde inte länge förrän flammorna var högre än både mig och David. Och det här var ju jättespännande att se på. Och det värmde och det sprakade liksom. Det finns en liten pyroman i oss alla. Så det var väldigt härligt och spännande. Men det dröjde inte särskilt länge innan den här spänningen övergick i vild panik. Inom loppet av några sekunder bara så var det eld precis överallt. Och jag och David, vi springer gråtandes därifrån och försöker hitta någon slags hjälp. Och det var ju bara ett rent under att på andra sidan vägen så höll de på att bygga ett hus, mura en grund, så det fanns tillgång till vatten. Så att där kom de och hällde vatten. Men jag tänker tillbaka på den här tiden. Och här kunde verkligen elden fått förödande konsekvenser. Skogsbrand, vem vet. Men det jag lärde mig av den här upplevelsen, det var att med eld så följer det ett ansvar. Och på samma sätt är det med oss människor när det kommer till andens värld. När det kommer till det här med att vara brinnande i anden. Med elden kommer ett ansvar. Och genom historien så finns det gott om exempel på människor, olika rörelser, olika förgreningar som brunnit med en alldeles för hög och yvig låga. Folk har dragits till sig till de här rörelserna. Det har varit väldigt spännande, tillspetsat och medryckande att se på. Men som det ofta är med stora yviga lågor, där kom mute-knappen av också. Men som det ofta är med väldigt stora yviga lågor, de må brinna stort och de må brinna mycket, men lika fort som de brann så försvann de. Och i bästa fall så är det som lämnas kvar en bränd och en sved eftersmak. Men i värsta fall så är det en stor förödelse där människor farit illa och man bär djupa själsliga sår som tar väldigt lång tid att läka. Jag har inte varit pastor särskilt länge. Jag har varit i den här församlingen i ett år och jag har varit i lite olika församlingar innan dess. Men bara under den korta tiden så har jag lyssnat till flera människor, flera berättelser om just detta. Människor som har blivit brända av olika anledningar. Och om hur det har tagit årtionden för dessa människor att överhuvudtaget bara kunna sätta foten i en kyrka. Så med eld så kommer också ett ansvar. Men jag tänker att det finns ju faktiskt någonting som vi kan lära oss här. Vi kan lära oss någonting ifrån andras misstag. Från olika andliga rörelser där det har gått över styr. Och Magnus Malm är ju en författare, andlig vägledare, profet skulle jag vilja säga. Kärt barn har många namn. Men han är inne lite på det här när han pratar om överandligheten som det ibland kallas. Och säger att problemet är inte att det är för mycket av Gud, för mycket av den heliga ande. Problemet uppstår när det är för lite människa. För när vi inte orkar hålla ihop vår andlighet med vår mänsklighet, då blir vi splittrade varelser. Och vi hamnar vilse. Och här tror jag att vi åter och åter behöver rikta blicken på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Jesus är sann Gud. Jesus är sann människa. I honom så råder det ingen motsättning i detta. Inledningen av vers 11 så skriver Paulus: slappna inte i er iver. Slappna inte i er iver. Det grekiska ordet här som används är oknesos. Och det kan översättas med stå inte stilla eller fall inte tillbaka. Fall inte tillbaka i er iver utan var brinnande i anden. Och vad kan vi säga om detta då? Jo, jag tänker på ett par i 40-årsåldern som jag träffade för några år sedan. båda ingenjörer, smarta människor, väldigt karriärsmedvetna. De var på tårna, vana att prestera. Men i samma stund som vi började tala tro, som vi började tala Gud, då var det som om att hjärnan inte längre fick vara med i det samtalet. På livets alla områden hade man accepterat växt, mognad, utveckling, förutom när det kom till ens tro på Gud. Där stod man kvar i något slags barnsligt och naivt tillstånd. Och ett exempel tänker jag att det här är då hur den andliga utvecklingen inte får mogna i samma takt som den personliga utvecklingen. Den personliga utvecklingen som rör det mentala, det emotionella, det intellektuella och så vidare. Och det här är inte ett helt ovanligt fenomen. För det är faktiskt så att vi människor, vi går igenom olika kriser då och då. Vi krisar, livskriser. Och det är en naturlig del av vår utveckling som människa. Nu vet jag inte om du håller med mig här, Lisa, som är psykolog. Men jag tänker att väldigt förenklat så är livskrisen. Ja, ni får kolla upp med henne efteråt här. Väldigt förenklat så är livskrisen ett slags uppvaknande. En påminnelse om att jag har blivit äldre. En påminnelse om livets begränsning. Döden blir påtaglig på ett annat sätt. Och ofta så är detta också förenat med en sorg över att jag inte har uppnått flera av de målsättningar, drömmar som jag hade när jag var yngre. Och beroende på vad vi bär med oss och vad som utlöser våra kriser som vi har lite då och då. Ska vi se vart jag tar vägen här bara. Så kan det se lite olika ut. Men utifrån livet som kristen, jo, det var det jag skulle komma till. Utifrån livet som kristen så är det inte helt ovanligt att vi genom en kris en dag vaknar upp och tänker, hjälp. Nu lever jag ju det här småborgerliga, ljumma livet som jag lovade mig själv som tonåring att jag aldrig skulle falla in i. Med villa, Volvo och Vove och ni vet hela köret sådär, va? Och så blir jag orolig, jag känner mig misslyckad, skammen kommer krypande och jag blir lite lätt desperat. Här tror jag, när vi hamnar i de här lägena, när jag hamnar i de här lägena, då tror jag att vi gör väldigt gott i att vara stilla. För här lurar en väldigt stor fälla, en farlig fälla. Här är det väldigt lätt att, som Paulus säger, falla tillbaka i iver. För en del av oss så kan till exempel då en radikal tonårstro som man ser tillbaka på, så här på avstånd så kan det uppfattas som en tid då man hade alla svaren. Livet var enkelt, jag visste vad jag hade med själv och så vidare. Nu kan man fråga vilken tonåring som helst och fråga om livet är enkelt. Om man tycker att man har alla svaren så tror jag att vi får lite olika svar där. Men istället för att se den här perioden, min tonårstro, där jag slår mig loss, där jag behöver liksom den här rebelliska tiden, istället för att se den som en del i min andliga utveckling som människa, så kan den i tider av kris, när allting gungar, när allting känns främmande och skrämmande, så kan den uppstå som ett attraktivt erbjudande, ett attraktivt ideal, där den blir målet, mönsterbilden för vad en levande och brinnande tro är för någonting. Och jag ser tillbaka. Jag faller tillbaka i iver och glöd. Men det här är ganska långt ifrån den nyktra och realistiska syn på tro och liv som Paulus har. Genom hela Nya Testamentet skulle jag vilja säga. Men som ett exempel, första Korintherbrevet 1:13. Där han skriver att när jag var ett barn så talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag har blivit vuxen så har jag lagt bort det barnsliga. Det är sant att Jesus sätter barnet i centrum som en förebild för tro för oss, för tillit. Men att leva det kristna livet, att leva andens liv, att vara brinnande i anden, det är inte att leva
som ett barn intellektuellt, eller att man inte ställer några kritiska frågor, utan det handlar om en mognad. Det handlar om att låta, att bära med sig tron in på livets alla områden. Att anden får plats på livets alla områden. Så jag tänker det här med att vara brinnande i anden, det är inte att ängsligt försöka konservera en glöd som jag hade för 5, 10 eller 15 år sedan eller i förra veckan. Att vara brinnande i anden, det är att låta Guds kraft och Guds perspektiv få vidga mitt liv. Få vidga mina perspektiv och föra mig framåt och hela tiden spränga mina gränser. För så tror jag det är när vi som begränsade människor närmar oss en Gud som är utan gräns. Det blir svindel på något sätt, va? Det finns alltid en växt. Och därför så är ju gudstron heller då inget museiföremål eller ett slags andligt reservat som jag ska försöka skydda så mycket som möjligt för att det inte från omvärldens intryck. Utan jag skulle vilja se gudstron snarare som ett instrument som hjälper mig att vara människa. Som hjälper mig att ta språnget ut i frimodighet och leva i den fullhet som Gud kallar oss till. Hur var det nu? Elden gjorde oss till människor, eller hur? Så problemet här är aldrig vår gudslängtan, tänker jag. Problemet är inte att vi vill ha mer av Gud, mer av anden. Problemet uppstår när det är för lite människa. När vi inte längre orkar hålla ihop vår andlighet med vår mänsklighet. Då hamnar vi vilse. I vers 12 så följer ytterligare tre uppmaningar som har att göra med detta att vara brinnande i anden. Och det är: gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Jag vet inte hur det är med dig, men när vi ser runt i vår värld, när vi ser runt på vårt eget liv, på det som blev fel, gick galet eller det som aldrig blev av, då är det lätt att tappa modet och bli nedslagen. Men här tänker jag att det är Jesus, han kallar oss att lyfta blicken ifrån oss själva i den bemärkelsen på vad vi kan liksom åstadkomma på egen hand. Och sätta vår tillit och ha vårt rotfäste i hoppet. I hoppet om att Gud ska skapa nya himlar och en ny jord. Och när vi sätter vår tillit till Guds löften om vad Gud har gjort genom Jesus i korset och uppståndelsen. Och vad Gud gör redan här och nu. Men också vad Gud kommer att göra. Så förstår vi att det här med att vara brinnande i anden, det är inte fråga om en quick fix. Utan till stor del handlar den här branden, den här glöden, om en trohet, om en uthållighet och en hängivenhet. Som inte är konjunkturkänslig för liksom hur läget ser ut just nu, utan som är rotad i hoppet om vad Gud ska göra. Så man skulle kunna säga att målet är inte att brinna så stort och så mycket som möjligt, utan att vi brinner till slutet. Jag ska alldeles strax sluta här nu. Jag håller på en stund. Jag tror att det här ändå är viktigt att ta till sig. Hur som helst. Under 2 år så bodde jag och min fru i Chicago i USA. Under den tiden så hann vi med att göra ett par resor ner, 3 tror jag, till amerikanska södern. Och jag gillar mat. Jag gillar att laga mat. Och jag framförallt så gillar jag att äta mat. Det är väldigt gött. Och då är USA rätt land. Under några dagars vistelse i North Carolina, som ligger där, sydöstra USA kan man väl säga. Där kom jag i kontakt med något som kallas för soul food och southern barbecue. Jag bryr mig inte om att översätta det ens. Ni får fråga mig sen.
Men i och med det här liksom köket, eller vad säger, amerikanska söderköket, så blev jag helt fullständigt såld på amerikansk mat. Ofta när vi tänker på USA så är det ju snabbmatskedjor och liksom det här snabb och onyttig mat. Men här i Smoky Mountains i North Carolina, som är nästan ett regnskogsklimat med jättevackra berg och allting, där fick jag uppleva någonting helt annat. Mat som tillagades under flera timmar, ibland dagar. Kött som ligger på grillen upp mot 14 timmar, 15 timmar, 16 timmar. Märker jag hur kyrkkaffet här börjar göra sig aktuellt. Men det finns ett uttryck när det kommer till Southern Barbecue, när man grillar, och det är slow and low. Sakta och på låg temperatur. Och frågar man en grillmästare, så är det svåraste med att grilla. Det är att det är inga problem att få en jättehet grill som sveder Denniskurven liksom. Men att grilla på låg temperatur och länge, det är den stora utmaningen. Det är det som är konsten. Och när man tar en bit i den här maten, då är det svårt att argumentera emot. Det är så mört. Det är så mycket smak och det är så mycket dofter, så att det är som att man sitter i himlen och äter. Jag överdriver inte. Det är så. Och någonstans så tänker jag att det är ju precis det här som andens eld vill göra i våra liv. Det är den glödbädden som anden vill arbeta fram i ditt liv. En glödbädd där smaker och dofter får mogna fram ett steg i taget. Och jag tänker på en rad människor, andliga förebilder som jag har. En del lever, andra har gått vidare hemma hos Herren. Men människor som har gett anden utrymme, som har tillåtit anden att få arbeta med dem. Arbeta med dem i deras liv, ibland under väldigt svåra och mörka stunder. Men där de går fram, där sprider det sig en doft och de lämnar en eftersmak efter sig av himmelriket. Och jag tänker att en sån människa hoppas jag att jag en dag ska få bli. I den här församlingen så har vi en vision. Vi vill vara en gemenskap som älskar Gud, som älskar människor och betjänar den här världen. Och det här, det är min dröm för den här församlingen. Det här är min liksom hjärtefråga. Det är därför jag utsätter mig och ställer mig framför alla er här söndag efter söndag. Men det är att den här församlingen, att andens eld ska få brinna i oss. Inte bara här och där, lite varstans i enskilda människor på eget håll, utan att vi tillsammans som församling i enhet och i kärlek får tillåta anden att arbeta med oss, att anden får sätta oss i glöd för Guds rike, så att den här Kristusdoften som vi får ana här och nu redan i vår gudstjänst, att den liksom får sippra ut genom de här väggarna, genom ventilationskanalerna och när vi går ut genom dörrarna här så småningom. Att den får sprida sig till våra medmänniskor här i Partille. I mötet med våra grannar, med våra arbetskamrater, i mötet med olika organisationer. Tänk handbollsklubben, Sävehof, kommunen. Tillsammans med de andra kyrkorna i Partille. Så det vill jag skicka med dig. Slow and low. Vi ska inte nedtona andens verk. Vi ska ge anden frihet till att arbeta med oss. Men vi ska också komma ihåg att det här är ett långsiktigt arbete. Och vi har andliga fäder, andliga mödrar som har gått före oss i tro i den här församlingen. Och en dag så kommer vi lämna över verket till andra. Och därför så får vi löpa i uthållighet just nu. Och vi ska gå vidare in i nattvarden, i förbönen.
där du får möjlighet att ge respons på de här bitarna, att bära fram dig själv inför Gud. Och jag skulle faktiskt särskilt vilja uppmana dig, du som längtar efter anden, du som längtar att bli vidröd, eller som känner igen dig kanske i någonting av det som jag har talat om här, just det, att hjälp, jag ser mig hela tiden tillbaka och känner en rädsla inför det som ligger framför. Men jag längtar efter en frimodighet att andens vind ska få lyfta och bära mig framåt, och att jag ska få växa i tro. Du som längtar efter anden, eller du som inte längre vet om glöden brinner där, du är extra välkommen fram till förbönen idag. Och Karin och Henrik kommer smörja med olja, ett kors i pannan. Kärt barn har många namn, sa jag förut. Anden kan liknas vid en eld, men det är också en olja. Och att få korset tecknat i pannan, att bli smord med olja, att bli smord med anden, det är en möjlighet som vi har här idag. Och som jag har sagt flera gånger, det här är ingen utställningslokal, utan det är en verkstad där anden får arbeta med oss.